Men välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens själ. Och idag så sitter vi här i början på februari. Det är vackert, fantastiskt vårvinterväder ute.
Jag har varit ute någonting idag.
Jag har varit ute 2 gånger idag. Jag har börjat springa och sen har jag åkt skridskor. Det är jättefina isar på Stora Skönbrunn.
Mm,
man kan åka hur mycket som helst fritt.
Också ut och sprang idag i solen.
Ja.
Nästan man fick lite marskänsla faktiskt,
ja,
fast
ja,
i februari.
Ja.
Och så börjar man känna att jag var en tänkning stigarna.
Ja,
fram. Man ja. Längtar ändå, för det var lite halt stund om.
Ja, ja.
Tyckte jag.
Men du dobbar väl?
Ja, ja, det är klart. Mm. Jag själv dobbar.
Ja, det måste man nästan slå ett slag för. Jag tror de flesta känner till det fenomenet. Men jag sätter på ganska nyss flera löpare som inte känner till det. Utan de hade med sig, när jag var ute och sprang här förra helgen, hade med sig såna här gummibroddar och sånt. Och yes. Det var helt värdelöst.
Ja, eller att man ska köpa ett par skor som man bara har när man springer ut. Eller istället för att ta något som man verkligen tycker om och så dobbar man dem själv.
Ja.
Det tycker jag är mycket bättre.
Ja. Och då ska folk veta om att det finns dobbar att köpa specifikt för löparskor.
Mm.
Det finns flera olika märken. Och jag har precis lagit till på. De säljs ganska dyrt om de säljs dussinvis eller vad de säljs. Men så hittade jag ett big pack på 100 stycken. Så nu är jag dobbar så det klarar sig.
Då kan jag komma och låna dig.
Du kan komma och låna. Det går så bra. Så
alla som vill, kan, som lyssnar, kan komma.
Skicka en notering till Kalman.
Det kan vara köer utanför.
Ja.
Ja, nej, det är härligt. Och jag känner väl att jag någonstans börjar komma in i rutinen också. Jag åkte en del skidor, men jag känner ändå, nej, det är löpning för mig.
Ja.
Du ska ju köra i och för sig Nordenskiöldsloppet, va?
Jag ska köra Nordenskiöldsloppet 6 veckor, då är det 50 dagar. Och jag håller helt med dig. Det är så patetiskt, jag känner mig patetisk. För att jag försöker hitta samma känsla i något annat än löpning som finns i löpningen. I skidor eller i någonting.
Mm.
Och det går inte.
Nej.
Skidor är ett tragget. Man tragglar sig genom skidåkningen för att man ska det.
Mm.
Ja, det är märkligt. Och det spelar ingen roll om jag åker länge, om jag åker snabbt, om jag åker si eller så, vackert solsken. Det får aldrig samma belöning, samma känsla, samma tillfredsställelse. Och jag funderar på vad det är för något. För man mår ju bra efter en hel dag på skidor, onekligen.
Ja, ja, visst.
Men det är en annan känsla. Mm. Det är konstigt. Och jag kan inte sätta fingret på det. Kan du? Vet du vad det är för skillnad?
Nej, jag vet inte heller. Men för mig är det att jag är bättre på löpning än på skidor. Så att det är väl det också. Jag tänker ibland, om jag hade jättemycket mer tid och chans, så hade det kanske blivit roligare. Men ändå.
Och nu ska jag säga något här, för det här träffar jag också på ganska ofta. Folk som säger, nej, jag kan inte åka skidor. Nej, jag kan inte åka skridskor. Nej, jag kan inte träna på gym. Det är alltså, det tycker jag är lama ursäkter, för att allting har en tröskel.
Mm.
Och när man har kommit över tröskeln så kommer man in i det.
Mm.
Och det kan man göra med vad man vill. Balettdans om man skulle vilja det. Men, och jag tror att jag kommit över skidtröskeln.
Mm.
Men jag kommer aldrig få den känslan som jag får med löpningen.
Och i mig handlar det egentligen. Jag vill ju inte heller.
Du vill inte? Nej, då är det
jag
annars.
Jag vill ju inte att jag tycker det så. Nej, men jag tycker det är så underbart att springa ändå. Och nu får man, som sagt, få lite rutin och börja få upp lite volym på veckorna igen, så känns det roligt. Jag tänkte ju försöka vara med på den här wintertrailen här i mitten av mars.
Ja, den måste vi verkligen se
det
till.
Det vore väldigt kul. Ja, så. Det är snart dags.
Ja, det är 40 dagar kvar än och sånt där.
Jaha, så en veckan efter har du i så fall dina 22 mil på skidor?
2 veckor, 10 dagar emellan.
Okej.
Okay. Ja, jag räknar ut det. Det ska funka, jag ska återhämta funka. Mig.
Ja.
Hoppas jag.
Nej, men samtidigt, rutinen kan jag tycka är bra. Jag har börjat också gå upp på 2 pass ibland på samma dag, att man kör det på morgonen och sen på eftermiddagen.
Hur gör du för att hålla dina rutiner igen?
Ja, men jag får ju bara bestämma mig helt enkelt.
Mm.
Och, men rutinerna, jag sätter ju det här målet jag ska ha för den här veckan. Så, och då blir det rutin.
Så det är en veckoplan?
Jag har en veckoplan, eller jag stegrar ju allt eftersom. Så den här veckan har blivit 9 mil då, och det tycker jag att det är väl okej. På 5 dagar.
Mm.
Och sen tänker jag nästa vecka ska det kanske bli 10. Så att jag ska inte fortsätta.
Du har en långsiktig plan som sträcker sig hur långt då?
Ja, men det är väl fram till sommaren egentligen. När den riktigt långloppen kommer. Så att jag tänker jag stegrar upp här lite grann nu.
Ah, okej.
Okay. Men då upptäcker jag att det är ganska skönt att dela upp det ibland också. Att jag har 2 pass på en dag istället för att köra 2 mil eller 3 mil på ett sträck.
Det är mycket skonsammare.
Ja, dels det. Och ja, men det är skönt innan jobbet och sen efter jobbet. Så
mm.
om man
men du både läser, jobbar, ha familj och ett liv vid sidan av. Hur får du allting att gå ihop? Alltså ja. Hur får du tiden att räcka?
Precis. Tid har vi alltid, tänker jag.
Ja.
Och det är ju många som tycker jag har inte tid. Alltså, då måste man ju fundera på vad lägger jag min tid på.
Ja.
Ja, jag pluggar heltid samtidigt som jag jobbar heltid.
Ja.
Men
det är det?
Ja, men det jag pluggar tycker jag är bara så kul, så att det är inte svårt på något vis. Så att det behöver inte lägga särskilt mycket tid, utan det, jag tycker bara enkelt. Det låter, jag har ingen geni, men det vi håller på med just nu tycker jag är enkelt helt enkelt. Så att, och jobbet, det går väl visst. Om man har hållit på till mycket så går det på rutin det också för den delen. Sen är det ju en väldig skillnad från att ha småbarnslivet. Då, som nu har vi barn, som vi har bara ett barn kvar som klarar sig själv, som är vuxen. Som bor hemma, två andra har flyttat ut. Alltså helt plötsligt så frigjordes ju ändå tid i hög omfattning, tycker jag. Men det är, jag brukar ofta tänka på det, om man någon gång fastnar framför telefonen. Men hur jag spenderat de här halvtimmen eller timmen framför telefonen. Alltså det är bara bortkastat.
Väljer du aktivt bort saker? Alltså det är klart man gör det. Men som du är medvetet hela tiden jobbar med att välja bort. Som telefonen.
Ja, men det gör jag verkligen. Och det tycker jag var befriande. Du då, hur får du ihop dina rutiner?
Jag brukar tänka precis som du. Alla 24 timmar på dygnet. Det är bara hur vi spenderar dem som är skillnaden. Jag brukar tänka på en löparkompis vi har som har 5 barn och som är uppe klockan 3 på nätterna för att få till träningen. Han har också 24 timmar och han tränar klockan från 3 till 08 när han ska lämna på dagis och sådär. Helt makalöst.
Ja, han är helt makalös. Alltså. Och dessutom 3 på natten, kör igång klockan 15:45 och åker skidor i ett 4-tempo. Alltså, jag fattar inte han fixar det.
Nej.
Men, och vi är olika.
Vi är olika och det är hans sätt att lösa sina 24 timmar. Mm. Så vi har alla våra olika sätt. Jag tycker, och det här är en intressant tanke. Jag tycker att jag ägnar mig åt väldigt mycket självdisciplin. Jag försöker liksom kontrollera det jag gör och det jag väljer bort. För jag väljer väldigt mycket bort. Så jag väljer bort tv nästan helt och hållet. För jag tycker det är något som jag vill prioritera lägre. Jag sitter inte och slötittar på tv, aldrig. Eller jag väljer bort matlagning, en sån sak. Jag försöker äta snabblagad mat på olika sätt. Inte dåligt, utan bara att inte lägga allt för mycket tid på maten just nu i livet. Så den här perioden i livet när jag älskade matlagning och jag var med i munskänk, så då prioriterade jag det. Men nu är det annan form av prioritering som krävs. Och sen har jag ju gott om tid. Jag jobbar ju deltid och får till det bra. Och jag älskar också det här som du, att göra 2 pass per dag. Det är det underbara som finns. Det tycker jag är det bästa, om man hinner till det.
Ja, eller hur? Precis. Men ja, det är svårt samtidigt, kan jag förstå för en del. Men jag brukar, det är många som säger jag har inte tid. Och sen börjar man nagelfara vad man gör på en dag, så ser man att det finns väldigt mycket spilltid här. Alltså.
Ja. Och, vad är det? 2,5 timme? Nej, det är mycket mer. Jag kommer inte ihåg hur många timmar vi lägger på sociala medier varje dag genomsnitt.
Ja, som i vår ålder så ligger vi lägre än ungdomar i alla fall. Ja. Alltså där ligger man uppe. Och jag frågar ofta mina elever och ungdomar. Jag har i närheten av dem. De är uppe i 8-10 timmar per dag.
Så mycket?
Ja, jag skojar.
En heltid?
Ja, visst. Oj. Och så säger de, jag hinner inte plugga. Nej, det är inte så konstigt. Du inte hinner plugga för att du prioriterar det här istället. Samtidigt finns det krav att man ska vara där, känner de i alla fall. Men det är intressant när jag frågar dem också och säger att ja, men tänk om vi bara skulle kunna åka upp till fjällen. Vi lägger ifrån oss mobilen och så går vi ut och går och pratar med varandra. Och jag ser en längtan i deras ögon att ja, men det skulle jag vilja göra. Så att vi, men det är ju sådär klassiskt bibliskt. Alltså, ja, men det jag inte bör göra, det gör jag. Och det jag borde göra, det gör jag inte.
Men det är där som jag försöker använda, jag vet inte vad jag ska kalla det för, självdisciplin och göra, inom citationstecken, tvinga mig eller förmå mig till något som jag väljer och vill göra, hellre än att slappna av och låta tiden och ovanorna ta över.
Och det blir en ond spiral när man går in i det där definitivt.
Ja.
Och vid nyår här, så då är alltid lika intressant med alla nyårsluften och sånt där, man tänker att men nu får en ny start här och då kan jag sätta igång och träna mycket mer, och sen så nästa månad eller i april så kommer det stå i löpsedlarna hur du får superkroppen till sommaren, och nu ska du satsa liksom hela tiden här att, ja, men, och istället för att det handlar inte om nyåret eller mars månad, utan det handlar om varje sekund tillfälle att ta ett beslut.
Ja.
Och hålla det beslutet kanske.
Absolut. Vi kommer tillbaka till det. För jag tänkte säga så här. Jag har lärt mig ett nytt begrepp som jag inte visste om förrän i år. Och det är att det finns på engelsktalande länder, så finns det ett begrepp som heter Quitter's Day. Alltså avslutardagen. Och det är den andra fredagen i januari. För det är så länge som nyårslöftena hålls i USA ungefär. 80% håller det till den andra fredagen i januari om man avlägger ett nyårslöfte. Och jag såg de här siffrorna och jag tyckte att det var väldigt tankeväckande. Otroligt kort tidsspann.
2 veckor bara.
Ja. Ja. Och jag brukar tänka på gymmet där jag gymmar. Och där har de också en sån här, jag vet inte vad det är för statistik, men att väldigt många som köper årskort när nyåret slår och ska träna under det året, jag tror det är över hälften som har slutat när våren börjar visa sig.
Mm,
ja. Så att, och då har de lagt ner flera tusen kronor på att investera där. Mm. Det är fascinerande hur liten konsistens det är i det vi säger och ja. Vi håller.
Men du som psykolog här, alltså, är det liksom yttre och inre motivator, vi pratade om förut också, men att det är en sorts yttre motivator, antar jag. Eller vad är det för någonting som driver att vi köper gymkortet eller vi ska gå och förändra oss själva, eller en kombination, eller vad är det för någonting?
Ja, bra fråga. Jag tror säkert att det är en kombination, för att vi vill, det finns en inre motivator också, vi vill nog på något plan se ut på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt eller bete oss på ett visst sätt.
Men vi blir besviken år efter år. Det är samma sak varje år. Borde vi inte lärt oss?
Jo, och det tycker jag. Det är märkligt att vi inte gör det. Och det kan man ju dra, man behöver inte dra bara nyårslöften som parallell, utan överhuvudtaget konsistensen i det vi gör, överhuvudtaget målmedvetenheten. Om vi nu bestämmer oss för att börja löpa ultra till exempel, hur jobbar jag med fram till att komma dit?
Mm.
Och varför så få lyckas? För de allra flesta kommer inte särskilt långt i den här strävan, utan de får skador och de får bortfall av olika slag. Jag tycker det det är skillnad på yttre och inre motivatorer. Jag vet inte vilken det är som är mest i omlopp när det gäller fysisk träning. Jag skulle, alltså, i början, är inte det en stege då, Janne? Alltså att i början så är det yttre motivatorer och så blir det allt mer internaliserat när man jobbar sig uppåt i kompetensen.
När man kommer förbi.
Ja.
Precis, och upptäcker att det här finns andra värden med det jag gör än vad jag trodde från början också.
Ja.
Kanske.
Ja.
Att det är ofta så, som sagt, om vi tittar i yttre attributen, det vill säga hur jag ser ut i förhållande till hur jag mår. Det är ju få som tror jag tar som nyårslöfte, jag ska träna mer för att må bra. Alltså ja. Må bra rent, utan poängen är att jag ska bli bättre tränad.
Ja.
Och sen så, i bästa fall så får man en må bra feeling som, så länge den är bra, vill säga. Sen om man inte hamnar i det andra diket, så att säga.
Ja,
vi pratade lite innan här om, är det karaktär vi pratar om istället?
Ja. Alltså, det är en intressant fråga. Jag slog mig att jag tror, min uppfattning är, jag vet inte om det är så verkligen, men det känns som att vi har en annan typ av karaktär i dagens samhälle än vad vi hade kanske för 5 år sedan. Idag är det nästan karaktär till och med ett skällsord. I alla fall ingenting som man pratar om. Jag tittade på nätet lite grann om det här med varför vi inte kan hålla våra löften. Och de flesta uppmanar oss inte till att bli bättre på att hålla löften, utan till att sänka våra ambitioner och att sänka ribban och att inte ställa sådana krav och avge sådana löften. Och jag tycker att det där var skrämmande.
Mm.
För att istället för att vi ska försöka hålla någon form av ribbnivå, så ska vi sänka ribban eftersom vi inte kan hålla den, så ska vi bli ännu sämre på att hålla den, så ska vi sänka den, och då är vi inne i en destruktiv spiral som till slut landar i att man inte kan göra någonting, inte har någon som helst struktur på saker, tänker jag.
Om jag ska vara djävulens advokat, ja. Man kan ju också se det som att, ja, men ibland så kanske vi ändå lägger ribban alldeles för högt.
Absolut.
Och därför är det kanske helt nödvändigt att sänka den för att kunna närma sig ribban.
Det finns alla varianter, det är jag helt övertygad om. Och det finns alla orealistiska varianter på ribborna. Och det finns även sjukliga ribbor. Jag menar, jag har varit där förut med ätstörningar eller självskadebeteenden eller jag duger inte och sådär. Fast man är världens bästa och snyggaste och sådär. Så det finns självklart sånt. Men jag tror inte att det där hänger ihop med karaktären, vad man lägger ribban. Jag tror det har andra orsaker. Jag tror att ditt argument inte håller, för att det är en annan grund för att man inte klarar av den där ribban, alltså att man mår dåligt. Jag tror att vi har tappat respekten för och tappat begreppet karaktär.
Mm.
Och sen kan man ju diskutera exakt hur man definierar det ordet. Men det är alltså i min vokabulär så karaktär är en hög moralisk resning i etik och moral. Det har varit ingen riktigt bra definition. Jag kan inte riktigt.
Moralisk styrka läste
jag. Ja, moralisk styrka. Alltså åt det hållet. Liksom ja, att man har en styrka i det man förutsätter sig. Jag ska inte stjäla. Om det så gäller ett gen på jobbet, så ska jag inte stjäla ett gen på jobbet.
Precis, att man håller sig till de reglerna och de ambitioner man satt upp.
Ja. Det är väl ett
mått. Och bibehåller det utan, alltså no matter what, så fortsätter man. Trots att det är tufft och liknande, trots att det är...
Låter det...
Ja, men det låter väl det, med moralisk styrka, som sagt. Det är lätt att tro att man blir bra på att prata om etik, utan det handlar ju just om självaste vår karaktär. Och det vill säga att, ja, men det vi pratade om förut också, att ja, men man sätter sig ändå och knyter skorna fast det spöregnar ute, liksom. Mm. Att jag tummar inte på det här, då, fast det finns tusen skäl till varför jag inte ska gå ut, eller mycket mysigare skäl till att sitta hemma och ta en kopp kaffe.
Finns det någon fördel med stark moralisk styrka, alltså karaktär?
Ja, men jag tror att det är en stark karaktär, att man ska underhålla sin karaktär. Det är ingenting som man bara får och sen har man, utan Nej. Det är någonting man får jobba med varje dag.
Så är det.
Och det är därför problemet med nyårslöften är problemet. Ja, det vill säga att det stärker inte karaktären, utan det handlar inte om karaktären, utan det är ett löfte som jag tar på mig och som heter kanske har karaktär nog att klara av, helt enkelt. Ja. Så att du måste fundera på, jag menar, jag är ens kapabel till att klara av det här som jag ska göra. Om inte, så ska jag inte ta löftet.
Nej, och då ställer jag mig frågan, då dyker frågan upp, att varför ställer vi de här löftena som vi så svårt har att hålla? Alltså varför kan vi inte vara ha bättre självkännedom än att vi vet vad vi klarar av? Jag klarar inte av det här löftet, alltså ska jag inte avge det.
Jag tror att vi människor alltid högre ambitioner än vad vi... De flesta människor har hög ambition. Mm. Och så är det så lurigt med det nyåret. Jag måste säga det. För att på något vis så känner vi att vi får en ny start. Någonstans kan man liksom boka av i en kalender, vart ett nytt år och liknande. Det gör någonting med oss rent mentalt, tror jag. Som gör att men här, nu har jag ett nytt år framför mig. Mm. Ny chans. Här, nu så. Och vi behöver nog de här bitarna. Sen att vi har ambitionsnivåer som vi inte klarar av. Det är en dålig självkännedom.
Ja.
Absolut.
Ja.
Jag funderar väldigt mycket på om jag ska skaffa ett gymkort och liknande här inför året. Men det vart inget gymkort.
Du känner dig själv, du skulle inte nyttja det så
mycket. Jag skulle lurat mig själv. Ja. Alltså jag tror nog det. Och det, jag måste vara realistisk i det hela. Och då är det kanske bättre att inte ta ett löfte.
Mm. Mm.
Och det är intressant. Det är som, vi tar ett annat spår. Det finns ju också inom äktenskap, så finns det en trend som kom från USA att man ska förnya sina löften.
Just det. Just det.
Det är ganska vanligt i USA, det börjar komma mer och mer i Sverige, det vill säga att vi har varit gifta 20 år, så nu ska vi förnya våra löften. Och jag förstår inte meningen med det.
Nej.
Vad är för fel på mina gamla löften? Varför ska jag liksom, ska jag behöva påminna mig igen om att vi ska vara varandra trogna och fortsätta leva ihop?
Ja.
Det ska vara en självklarhet.
Ja.
Det är klart business det handlar om igen på något vis.
Det är klart det är business. Ja. Men det är en klok tanke, väldigt klok tanke. Alltså ett löfte, hur länge räcker det? Det ska ju räcka. Samma resonemang som vi har förut. Det har jag avgett, det ska räcka för alltid.
Alltså ett löfte mellan två människor, då förbinder jag mig i någonting.
Ja.
Och det mest intressanta är att jag har ett löfte till mig själv, så förbinder jag mig uppenbarligen inte. För det kan jag bryta direkt.
Nej, just det.
Men om jag säger till dig att jag lovar dig att jag ska göra det här, så då har jag förbundit. Vi har ingått ett kontrakt med andra.
Ja.
Ett muntligt sånt. Ja. Och sen så beror det på vilken karaktär man har för att då hålla det eller inte hålla det. Och karaktärslös människa har inga problem att ingå löften.
Nej.
Men har inga större problem att bryta dem heller.
Nej, precis. Exakt. Ja. Och det behöver inte vara så stora saker som giftermål. Det räcker med att säga i våran värld liksom, att jag ska komma på träningen på onsdag, och så gör man inte det.
Nej.
Halva grupperna brukar ju inte dyka upp, de som har klickat i att man kommer på träningen.
Precis.
Ja.
Så att om vi skulle försöka återgå till grundfrågan vi pratade om inledningsvis, det var väl egentligen frågan kring hur får vi rutinen att fungera. Ja, men det hänger ihop med löften. Absolut.
Ja.
Alltså att vi måste, och det kan innebära också, ja men, man kanske måste fundera över sina löften man tagit eller sina åtaganden. Jag tänker, ja men låt oss säga att jag jobbar. Och vi vet, det finns alldeles för många människor som jobbar alldeles för mycket.
Ja.
De jobbar, de har 8 timmar lön per dag. Men de jobbar på kvällarna också. Bara för att av oklara skäl, eller att man brinner för jobbet och så hinner man inte med annat, man hinner inte med familj eller träning. Ja, men då har vi kanske någonting att fundera på i så fall. Är det meningen att du ska jobba så pass mycket?
Mm.
Är det meningen att du ska försaka de du har nära dig eller din egen träning, vilket ju kommer bli en ond spiral?
Mm. Och vad frågan är det där?
Ja, men det handlar just hur vi fördelar vår tid.
Ja.
Hur vi prioriterar och hur vi fördelar vår tid.
Ja.
Och då kanske det är omöjligt att lova sig själv att jag ska bli vältränad om jag nu ändå väljer att jag inte ska prioritera jobbet.
Precis, jag ska göra karriären.
Ja, eller karriären, ja. Eller någonting annat.
Det finns en bra fråga, en sån här frågeställning som jag brukar ibland tänka till kring, det är att man blir frågad på sin dödsbädd, vad är det för någonting du ångrar att du har gjort? Och då är det väldigt få eller ingen som säger att jag ångrar, jag har önskar, nu var det fel, vad är det för någonting du önskar att du skulle ha gjort?
Mm.
Och då är det väldigt få som säger att jag önskar att jag skulle ha jobbat mer.
Nej, eller hur?
Ja.
Precis. I syvende och sist så vet vi absolut vad man skulle önska från dig, att jag ägnar mer tid till familjen, mina vänner,
ja,
de som gav mig energi.
Ja, exakt.
Och de som jag har ett ansvar gentemot.
Mm, mm.
Och det mest intressanta tycker jag att det här med jobbet, att det tar över oss så totalt.
Ja, ja.
Jag har varit i den fällan där man liksom vaknar mitt i natten och tänker på jobbet, där man jobbar på kvällarna och sitter förberedd för dagen efter. Och i efterhand så tänker jag mig, men varför gjorde jag det för?
Mm, mm.
Blev jag en bättre människa? Nej, jag blev en människa som nästan gick in i väggen.
Mm, 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 precis. De flesta, har, väldigt många av oss som har jobbat har varit där.
Ja, men visst.
Så är det.
Mm. Och det handlar även där med rutiner. Och liksom till slut så insåg jag på jobbet, när jag åker hem. Jag tar inte med min tjänstetelefon, jag stoppar den i lådan. Det här ska inte få, jag tar inte öppna datorn hemma eller någonting.
Utan var det svårt?
Det var bara befriande. När jag väl gjorde det var det så befriande att lämna tjänstetelefonen på jobbet. Ja. För att, och jag tänkte att, för det var liksom någon sorts vägskäl. Jag stod vid, min vän gick faktiskt iväg. Vi var två som jobbade tillsammans. Så han gick iväg och jag, ibland tänkte jag, eller ganska omgående tänkte jag, det var han eller jag. Han före.
Ja.
Och det här tänker jag inte gå in i.
Nej.
Nej, det var befriande.
Klokt. Var det att han mådde då som gjorde att du vaknade till, eller stannade till?
Ja, jag såg ju vad som hände med honom. Hur han försvann helt från jobbet och han mådde. Ja. Alltså det påverkar hans liv.
Ja, ja. Just det.
Och det är inte värt det.
Nej, nej. Det är väldigt lite som är värt hälsan. Hälsan är ja, värt visst. Mer än allt annat.
Ja.
Och det glömmer vi bort.
Men du har ju telefonen på dig jämt.
Jag har telefonen på mig, men jag har ingen belastning på den.
Nej, jag känner inte så.
Mm. Mm.
Du är lite jourjämt.
Jag är jourjämt, men den belastningen är låg. Jag kan leva med den.
Ja.
Den
ja, men då så.
Påfrestar inte allt för mycket.
Och det vill jag också. Jag säger inte att det ena eller det andra gäller. Men jag tror att man måste se över. Alltså, är det skadligt för mig och mitt liv? Ja. Är det skadligt att jag är sist att hämta på förskolan? Mm. Mitt barn till exempel. Eller skadligt. Eller är det, ska jag omprioritera?
Mm.
Och jag lägger ingen värdering i hur man gör. Men det är viktigt att fundera på egentligen. Men vilket liv vill jag leva? Och då är det lättare att göra prioriteringar. Exakt. Men har vi ingen aning om hur jag vill leva mitt liv? Utan jag ska göra allt. Ja, då kommer det bli en himla röra alltså.
Ja.
Om du ska bli den mest tränade av alla och gymma allting. Du ska bli bästa föräldern om du nu har barn. Och dessutom vara bäst på jobbet. Du kan inte vara bäst i allt. Alltså, good enough tycker jag är ett så skönt begrepp.
Det är ett underbart begrepp.
Ja.
Det
är du det, Kalman? Är du good enough?
Ja,
ja,
absolut. Jag är bättre än så. Nej, det är ett begrepp som jag också har gjort i mitt. Jag älskar det begreppet. Mm. Det är perfekt bra. Och nu försöker jag komma på vad han så hette som myntade det hela, barnpsykologen, men jag har tappat bort det. Man kan inte vara en perfekt förälder, utan man kan vara en good enough parent.
Mm. Mm.
Och det tycker jag är så bra i alla sammanhang, att nöja sig med det.
Mm.
Det här är bra nog. Jag är bra nog tränad för min ålder.
Mm.
Så. Och inte känna pressen, för det är det man slipper med det här begreppet, att inte känna pressen på att bli bättre, mera starkare och sådär.
Det är väl ett bra nyårslöfte att vara det som nu i år ska satsa.
Det vore ett underbart nyårslöfte, det skulle jag vilja rekommendera.
Ja, jag har aldrig tänkt på det, men alltså att i år ska jag bli good enough.
Ja, ja. Och utifrån, för då mår man bra.
Ja, alltså good enough utifrån min egen enough, så att säga.
Ja.
Alltså jag gör det jag ska på jobbet. Jag smiter inte undan, utan jag tar mitt ansvar och liknande.
Ah.
Men när jobbet är slut,
ah,
så är det slut.
Ah.
Och jag tränar så pass mycket så att jag mår bra.
Ah, precis.
Eller når de eventuella mål jag har. Kanske, de måste man också vara lite försiktiga med, som att ha för orealistiska mål, att man alla år ska ha samma mål.
Ja.
Jag tänker med Vasaloppsåkarna är ganska intressant, de som kör varje år. Alltså det är sånt, de kan inte låta bli.
Nej, just det.
Så är det motivator säkert för att åka loppet varje år, men till slut tror jag också kan bli nästan som förbannelse. Att jag
man tappar ju förmågan med åldern.
Ja.
Så att man kan inte upprätthålla det forever kanske. Nej, intressant. Men det var ett bra nyårslöfte. Good enough.
Ja, och då hänger det ihop med det du var inne på förut, men självkännedomen också. Att då kan man vila i att jag duger som jag är i de olika. Jag kommer inte vara ingen, och det måste man ju också inse. Man kan inte vara en perfekt förälder.
Nej. Nej.
Utan vi kan bara göra så gott vi kan. Och ja. Vi är bristfälliga som människor. Men om vi tror att vi någonstans ska lyckas ha karaktärer som, är brist, som är, inte har brister, ja, då är vi fel ute.
Ja, då kommer vi ha sådana krav så att vi bryts, så att vi går sönder, så att vi mår dåligt på olika sätt. Och det är olika, för det är, en del tar ut det i form av dåligt självförtroende, en del tar ut det i form av, jag tänker ofta på det här med ätstörningar. Vi har så mycket ätstörningar i samhället som är så stort problem, och det växer. Oj, ja, och det är sådana här grunder, tror jag, som föranleder så, bland annat.
Ja, men jag kan ju förstå de här ätstörningarna, eller alla olika press man får, hur man ska se ut, och alla framgångsrika människor ser så fantastiska ut, och det kan jag förstå. Jag, just nu, jag är ju lite äldre, och nu tycker jag flödena kommer att, ja, men den här, min pappa som är 55 år tränar på det här viset och han har världens superkropp. Tänk, blir man lite smålockad, tänk om man kunde få en superkropp när man är 55 år gammal. Alltså, vad coolt det vore att se ut som, jag skulle se mycket yngre ut kanske till och med. Och så tänker jag igen, vad är jag håller på med?
Ja.
Just i de tankarna som letar. Jag har inte karaktär nog klar av det ändå, så att jag vet ju om det.
Men det är intressant. Ja, men du har ju självkännedom, det är bra.
Ja, nej, men det är intressant. Så det är lätt att dras med i det där alltså.
Det är mycket lätt. Det är lätt, för det finns någon form av honungsfälla i det där. Alltså att man lockas i någonting som man sen fastnar i.
Mm. Och om man inte har karaktär nog för att genomföra det, om man nu har goda skäl till varför man vill göra det, som sagt, så kommer man ju må dåligt och känna att man är misslyckad.
Ja. Kan man göra något för att förbättra sin moraliska styrka, sin stringens, förutom självkännedom? Finns det någonting mer man kan utveckla?
Det är nog längsta konstpaus vi har haft någonsin i programmet.
Ja, det var det nog kanske.
Vad kan man mer göra? Alltså, jag tror att genom att utsätta sig ändå för saker som man kanske går lite utanför sin comfort zone.
Ja.
Det har vi pratat om också förut. Men alltså, jag tror det är viktigt någon gång att jag faktiskt våga utmana sig själv. För då börjar man lära sig sin karaktär bättre ändå. Liksom, och se, men här går mina gränser någonstans.
Ja.
Jag roade mig på tandläkaren här för några veckor sedan. Hur man nu kan roa sig på tandläkaren. Men de borrade ganska rejält. Och så ville fråga om jag ville ha bedövning. Jag sa, nej, jag vill inte ha bedövning. För jag tänkte, det här tillfället att träna på min karaktär, tänkte jag.
Oh, wow.
Och smärta och förstå vart mina smärttrösta går någonstans. Så jag låg där och det borrades på ganska bra där. Och gjorde ganska ont. Så jag låg där och funderade, ja, men det här är en sjua i smärtnivå.
Wow. Och så, vad starkt gjort.
Ja, men det var lite kul samtidigt. Det låter ju väldigt sadomasochistiskt att göra på det här viset. Men, och liksom, men ingen åtta i alla fall. Det är så illa är det ju inte. Tian är långt borta än så länge i alla fall, tänkte jag. Det där gjorde riktigt ont. Ja, det är nästan åtta. Alltså, ja, men det var lite intressant, tyckte jag. Jag gjorde det som ett experiment för att se liksom hur var någonstans min smärttröskel gick. Jag tänkte att, och när jag gick ut därifrån, kände jag, men det fixade ju. Och det är bara ett kortare stund det här sker. Och det fixar man.
Otroligt klokt gjort. Det var väldigt, väldigt bra. Det är väl liksom som med allt annat. Enda sättet är att träna sin karaktär är att utsätta sig för sådana olika sådana situationer. Smärta är ett sätt. Jag brukar tänka på det här med hur lätt det är att hamna på det här glidande planet med små saker. Bara, alltså, nu är jag på stöld.
Mm.
Att ta ett gem från jobbet. Nu övertygar jag att ta pennor från jobbet. För det tror jag nästan alla har gjort.
Ja, men jag har jobbat så hårt. Jag förtjänar pennor.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, eller vad man nu tar. Kopiera på kopieringsapparaterna på jobbet gratis. På sina egna och så vidare. Och jag brukar ofta tänka liksom att var går gränsen? Nej, det där är inte etiskt. Det där är inte rätt. Jag ska inte göra det där. Även om det ger mig jättemycket jobb. Då måste jag ta min kopia och gå ner till biblioteket och skaffa en kopiator där och kort och så vidare. Det skaffar mig sånt jobb, men jag ska inte gå över den där gränsen. Man tränar regelbundet på att utsättas för det. Mm. Det enda sättet man skulle kunna stärka sin karaktär.
Precis, och stålsätta sig.
Stålsätta sig, ja.
Precis. Ja, vi nämnde ju förra programmet, jag ska ju sitta på en isstolpe Och det vet jag om, det kommer bli tränarkaraktären, där jag liksom inte får någon input annat än de människor som jag sitter med och kan prata med, eller de som går förbi. Jag får ju inte nyttja någonting annat, inte en bok, inte en telefon eller lyssna på någonting eller någonting. Alltså inte ens klocka förstår jag att jag får på mig.
Du får inte ens ha klockan på dig så du sett hur länge du har suttit.
Nej, och jag måste jobba väldigt mycket med tristessen.
Ah.
Som jag sa, att ha tråkigt.
Ja. Ah.
Och jag tycker det ska bli jättespännande. Alltså jag ser bara fram emot det så mycket.
Va?
Det kan, som det ser ut nu ska det vara kring 10 minusgrader också. Ja, men det är inte så farligt kallt, men det kommer ändå bli en utmaning.
Hur lyckas du vända det där från det som folk skulle se som yttersta graden av självplågeri till att du ser fram emot det?
Ja, men jag tänker ju att det ska bli så spännande att se hur hjärnan reagerar, vilka svackor jag får, som man precis får i ultralopp också.
Ah.
Hur länge sitter de i? Hur kan jag motstå det tråkiga? Vad är det som, hur ska jag motstå känslan att du kan bara sluta hur snabbt som helst genom bara att ta några steg ner för stegen?
Ah.
Så slipper du det här eländet.
Ah.
Varför ska jag sitta kvar?
Ah.
Det finns en prissumma som man kan få med. Alltså den locken.
Den är helt ovidkommande.
Den är helt ointressant faktiskt. Mm. Utan det här handlar just om att se liksom hur kommer jag fungera? Och jag tänker det leder vi kanske i viss mån till någon sorts självkännedom.
Ja, i allra högsta grad.
Tänker jag.
I allra högsta grad. Det var en väldigt kraftig metod att pröva sin karaktär på.
Ja, det är verkligen. Men, man kan ju, men jag tänker att det... Ja, men å andra sidan... Annars blir det en halvmesyr. Att man sitter liksom bara någon timme. Ja, men det klarar vem som helst.
Ja,
alltså, tävlingar gör ju någonting i skarpt läge.
Ja,
då händer ju saker och då har man ju gått in med det som en högre ambitionsnivå också.
Ja, just det.
Så att, och det är samma sak 22 mil skidor alltså. Det är svårare att gå av på Nordsjöloppet i och med att det finns så få stationer, men det finns ju...
Det finns många ställen man kan bryta.
Ja, det är så. Okej. Ja. Men samma sak där.
Ja.
Hur länge räknar du med att du ska hålla på?
Ett dygn ungefär.
Ett dygn, ja.
Ja.
Det är långsamma timmar.
Det är långsamma timmar. Det är det. Och det där är tjusningen står, precis som du säger. Tjusningen står i hur hanterar jag de här långsamma timmarna? Hur gör jag? Vad gör jag klockan eller efter 22 timmar? Vad händer i huvudet och hur får jag benen att gå framåt istället för att sluta? Det är hela tiden det är kittlande. Jag tycker det är kittlande. Spännande. Utmaning eller tanke.
Mm.
Sen är det jobbigt, det är självklart.
Ja, det har du gjort en gång så du vet vad du är inne i också.
Ja, jo.
Men som sagt, med karaktär är intressant. Alltså moralisk styrka. Och nu pratar vi om egentligen min egen moral. Att just inte...
Får jag göra en helt annan utvikning som jag tänker? Du vet att jag älskar mina löpande japanska munkar.
Ja.
De ska göra det här loppet. 1000 dagar av en maraton.
Mm.
Och sen är det en massa annat också. De ska fasta och de får bara äta och hit och dit. Men när de har gjort det där, då anses de vara så vördnadsfulla så att de är de enda som inte behöver buga sig för japanska kejsaren.
Oh.
Ja. Någonsin i historien alltså. De anses ha fått sån status. Och de heter på engelska, så heter deras titel när man pratar av det, Sacred Master of All Higher Principles.
Ja, de har ju säkert hanterat ett och annat i huvudet.
De har hanterat ett och annat.
Under 1000 dagarna, alltså det handlar...
Ja, varav 9 dagar ska vara utan vatten och mat, till exempel.
Det är alltså nästan 3 år.
Det är 3 år. Och sen har de som sagt massa saker de ska göra utöver det. Jag äter bara vegetariskt. Ja, men
nu har du lagt ribban alldeles för högt.
Nu har jag lagt ribban alldeles för högt, och det är helt klart och så. Jag vet inte, det är något där som tilltalar mig. Jag tycker det finns... Ja, det finns något som är... Det är överjordiskt, det är få som klarar av det. Men när man väl har gjort det, vad är belöningen? Du slipper buga för japanska kejsare.
Ja, men om vi backar då till sagt karaktären.
Ja.
Vi pratar om hur vi förfogar över vår tid. Det vill säga hur vi...
Men tänker du på att man ska vara lite mer praktisk? Hur kan...
Nej, men jag tänker bara
till?
Vad betyder det här för oss som springer och inte får livet att gå ihop riktigt? Är vi ute efter något tips att ge här? Är vi de som ska kunna ge tips?
Jag vet inte, men vi är väl där väldigt många andra har varit. Jag har varit småbarnsförälder och tränat samtidigt. Och...
Ja, det längtar mig inte tillbaka till det, inte.
Nej, fast man hittade ju sina vägar där också.
Det gjorde man.
Jag klippte gräsklipparen med en barn i vår ryggsäck och ett barn i magsele. Hade 2 barn på mig, 40 kilo vad de vägde för någonting. Och klippte gräset i 3 timmar. Och de sov medan gräsklipparen gick.
Mm.
Så man hittar ju sina vägar. Eller springa med joggingvagn eller vad man nu gör för någonting.
Ja.
Det finns ju många sådana där praktiska knep, men de tror jag väl folk finner ut för sig själva, hittar sina vägar skulle jag tro.
Mm.
Man kan kombinera, det är väl ett sätt. Man kan minska ner sömnen ett annat sätt.
Även ja, det är så... inget så bra.
Nej, det är
däremot så skulle man, om man har möjlighet att kunna springa till jobbet. Eller...
Man kan vardagsträna. Ja. Vardagsträning är väldigt inne och väldigt riktigt.
Mm.
För det är det som är det största boven, är att vi inte tränar tillräckligt mycket på vardaglig bas.
Nej, för det är sånt jag börjar fundera på att göra igen. Alltså jag har inte så långt till jobbet, men jag får ta lite extra sväng. Men
ja.
Det är ju varit mer effektivt också att jag gör det på väg till jobbet och hem igen.
Ja. Jag vet, när jag studerade, då gick ju all tid åt studierna, utom när jag sprang.
Mm.
Men jag tyckte att jag tjänade så mycket studieresultat när jag tränade. Ja. För att man bearbetar saker i huvudet och smälte och mognade mycket fortare.
Ja visst, det finns
korrelation. Så att det finns liksom kombinationsfaktorer så här som man kan säkert utnyttja om man har väldigt tidspressat.
Och det vet vi ju som att det är både aggressionsdämpande och ångestdämpande.
Ja.
Så det finns ju sådana. Har man de problemen så kanske man måste...
Ja, absolut. Det släpper ju på våra ventiler. Och de har vi ju ganska mycket. Särskilt om vi är unga och är osäkra. Har mycket mer osäkerhet och ångest. Eller om vi har aggressionsproblematik. Eller andra problem. Vad som helst. Så släpper det när jag tränar. Och då är det lättare att hantera min vardag. Jag vet väldigt många av mina patienter som har aggressionsproblem. Och de... jobba med det, bland annat genom att avreagera sig i ett gym, till exempel. Jag brukar säga att på ett behandlingshem där jag också jobbar, ska man alltid sätta upp minst en boxboll som folk kan ge sig på istället.
Ja, det är...
Ja, men det är liksom ett sätt, det har inte så mycket med rutin att göra, men det är ett sätt att hantera sin ilska.
Vi är fysiska till vår natur.
Vi är fysiska till vår natur.
Ja.
Och särskilt när vi är unga och har manliga testosteron och vi är män, liksom så. Tjejer vänder väl mer inåt så de skadar sig själv istället på olika sätt. Med dålig självkänsla, det räcker bara att säga så långt. För jag tycker, det som du säger, vi har så många vackra unga ungdomar i dina klasser liksom. Och varför ska de behöva må så dåligt? Det är så sorgligt, det är så jättetragiskt.
Ja, men det är en självkännedomsfråga och de... Ja, de tycker inte att de räcker till ändå.
Nej.
Att good enough finns inte i deras värld, utan det finns alltid någon som är mycket bättre.
Ja.
Och
ja.
Då pratar man ju om de här med självbild och idealbilderna. Där idealbilden är så långt bortom sin egen självbild. Man kan aldrig nå dit helt enkelt.
Mm.
Jag vet inte, det känner till en psykologi nödvändigtvis. Men det gäller ju att de här ska ha någon kongruens som det kallas. Att de ska överlappa varandra så att vi med självbild stämmer ganska bra överens med idealbild.
Ja.
Och där, återigen, tror jag att good enough är en just bra idé.
Winnicott
som pratade, okej.
Okay. Så hette han som myntade begreppet.
Just det.
Och
just att det ska vara kongruens, alltså vi säger att de här två, självbilden och idealbilden, ska liksom vara överensstämmande.
Ja.
Jag tror det är enklare med äldre man blir också. Man inser någonstans vart mina begränsningar går.
Ja, man monar i kapp på något vis, tror jag. Alltså... Nu vet jag inte vad jag säger eller inte säger, men på något vis så mognar man i kapp sina idealbilder, tror jag. Eller det händer någonting när man blir äldre. Eller sänker man ribban? Nej, jag tror inte det.
När man inser, jag tror att det, någonstans lär vi av vår erfarenhet att jag har mina begränsningar. Då, och jag kan inte vara som alla andra eller lika duktiga eller liknande. Speciellt när man blir äldre, när vi springer och sånt. Ja, det går inte lika fort då inser man, jag kan aldrig sälja mot dem. Och det är ganska skönt att komma till den insikten och känna att jag är good enough. Jag mår bra av det här. Toppen.
Och det ger såna sköna sidoeffekter i form av att är du trygg i det så är du en person som folk vill gärna vara i kring och med och smittas av den där känslan.
Så är det kanske.
Så är det säkert. Min uppfattning. Det ger en goodwill-effekt eller en bra effekt.
Mm.
Ja, jag vet inte om vi gav så många konkreta råd hur man ska
men det var
hitta
kul, för vi fick ju faktiskt en fråga från någon av som lyssnade på oss.
Ja, Niklas Ember, för länge, länge sedan, om du nu fortfarande lyssnar, så var det du som satte igång våra tankar här.
Ja, och det uppskattar vi jättemycket när vi vill få input, för att vi behöver få det ibland också. Vi kan behöva vidga våra vyer.
Precis. Ja, tills nästa gång då, så får ni ha det så jättebra. Löp väl där ute och spring skön.
Efter nästa gång faktiskt, så har jag nu suttit på den stolpen.
Då kommer ett avsnitt om det. Ha det så gott allihop. Tack för oss. Hej.